Då vill vi säga hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Vi Bilägares podcast. Jag heter Andreas Jennesjö och i dagens avsnitt så har jag tänkt att vi ska avhandla en provkörning med Hondas nya små crossover HR-V. Vi ska även ta oss an ett par lite giftigare sportbilar. Vi har exklusiva Mercedes AMG GTS och så Nissans lite finjusterade 370Z Nismo. Men först och främst så ska jag presentera redaktionschef Tommy Wahlström. Hej Tommy.
Hej Andreas.
Och chefredaktör Niklas Kahle. Hej Niklas.
Hej allihop.
Jag satt alldeles för, vad kan det vara, en timme sedan lite drygt och hjälpte våran biltestare Micke Schultz med att köra tillbaka ett gäng testbilar som han haft ute. Det är Toyota Vensis som har kommit lite uppdaterat, tillsnyggat utförande. En bil som du har känt lite grann på tidigare, Tommy.
Och nya motorer har det kommit också och ny bättre säkerhetsutrustning.
Det ska bli spännande att sätta sig in i Mickes test när det kommer i tidningen. Det var även Mazda 6 som även den är lite finjusterad. Och sen hade vi Hyundai i40 som, ja, det har väl inte hänt så mycket där. Det är också en ansiktslyftning.
Den är faceliftad. Jag vet inte vad som har hänt riktigt.
Men det är den nya sexkantsgrillen som åker på alla nya Hyundai nu. Det är säkert en massa mer små justeringar, men det kommer väl i tidningen. Men det jag tänkte på när jag satt och körde Mazdan var att den hade, ni vet den här spaken som man använder för att justera vinkeln på ryggstödet på några bilar eller vissa bilmodeller.
Nu kommer det, antingen gillar du den eller så hatar du den.
Det måste ju vara en av bilhistoriens sämsta uppfinningar, eller jag kommer aldrig överens med det här. Vad säger ni?
Men varför är den så dålig? Vad är det du inte gillar?
Den är så, det är otroligt svårt att vara lite finkänslig och justera. Man drar den där spaken och så antingen så skickar den baken i nästan liggläge. Och sen ska man försöka få upp den där. Och då är det
du får hålla emot med magen när du sätter in.
För dålig så här, bål,
muskulatur.
Eller hur? Du måste ha det. Vad säger ni?
Jag
ni...
som nu är lite äldre och har varit med minns ju 70-talets biltester när Saab och Volvo hyllades för att man hade såna här skruvar på sidorna, rattar, för att justera ryggstödslutningen. Och resten av bilvärlden körde med sina spakar. Så debatten har väl pågått sedan tidigt 70-tal.
Men vad är fördelen med spaken? Jag ser den inte.
Du slipper det är den enda, det är den värsta grejen på våran Volvo V70. Det är att det här vredet sitter ju inklämt mellan B-stolpens förlängning. Och man får ju klämma sönder hela handen. Här är ju bara att dra upp spaken så sitter du perfekt.
Och så går det snabbt också.
Ja.
Att justera om du ska göra.
Jag tycker det känns rackligt först och främst. Det känns
nu får du ändra dig.
jag har två personer emot mig, men jag vet att jag var med Micke på det. Han tycker också att det är en tämligen värdelös uppfinning det där. Men jag vet, smaken är väl som baken helt enkelt.
Ja, innan vi lämnar Mazdan så måste jag få höra, är den tyst? De har ju gått ut nu och sagt att de har ljudisolerat den och de har kört på svensk asfalt och mätt det här i att har de lyckats?
Ja, jag har ju bara kört en kortare motorvägssträcka och lite grann in i stan och kan ju inte ge något direkt skarpt utlåtande, men jag tycker inte att den är särskilt så här förvånansvärt tyst. Jag tycker att den bullrar ganska, man hör ganska mycket däckljud. Och Micke säger det då, ni får väl se exakt hur utlåtandet blir i testen, men hans upplevelse var också att visst, de har ju gjort någonting för att få ner bullernivån i kupén, men den är fortfarande ganska så ljudlig. Ni som verkligen vill sätta er in i det här testet, ni kan plocka upp tidningen i butikshyllorna den 25 augusti. Och prenumeranter får ju såklart tidningen ungefär en vecka tidigare och till bäst pris. Tommy, du har varit nere i Portugal, visst var det, och kört Honda HR-V.
Ännu en sån här B-segment SUV som man säger. Crossover kallar du den för, och det är intressant för att själva säger Honda att det är en crossover SUV. så nu har vi alltså, nu har vi ytterligare ett segment här som vi ska hålla rätt på.
Men vad gör den till en crossover SUV då?
Ja, därför att det här är den ultimata kombinationen av en SUV och en sportkupé.
Och hur får man ihop det där? Du som var där nere.
Ja, men alltså, nej. Och det är så roligt det här, hörrni. Att nu håller man på då och trycker in windsurfingbrädor och allt möjligt i de här bilarna för att få oss motorjournalister och omvärlden att tänka att det här är en ung, sportig bil för unga, sportiga människor. Unga singlar och unga par före innan de skaffar barn, som någon PR-människa också uttryckte det där nere.
Då ska man åka en liten
Då ska man åka en liten bil. Men grejen är, du har alltså en decimeter högre sitthöjd i den. Du får en bättre överblick över trafiken när du sitter där, och när du börjar bli lite stel i höfterna så är det perfekt att glida upp och sätta sig i HRV:n. Det är den gjutna pensionärsbilen. Och det går in hur många rullatorer som helst där bak, jag lovar. Den är extremt rymlig och flexibel. Praktisk bil.
Ja, jag har sagt det förr också. Jag håller med dig till 100%. Och när det gäller, jag vet inte, nu känner jag mig lite träffad där. Inte för att jag vindsurfar direkt, men det kanske är min målgrupp eller de i min ålder som man vill sikta på med den här inom citationstecken aktiva livsstilen. Men vi har inga pengar. När ska vi köpa en ny bil? Jag kanske talar för mig själv där. Ja,
nej men, men generellt så är det väl så. Att när man har råd att köpa nya bilar, det är väl uppåt 55 plus. Mm. Det är väl det som, de som är privatköparna i Sverige också, tror jag.
Men, alltså, gamla HRV, den första generationen, den kom väl 98 till 06, va? Någon sån här.
En väldigt säregen designad.
Ja, den kändes ju mycket mer som en kombi. Den var inte alls SUV-aktig. Eller ser du så att SUVarna har vuxit och vuxit och vuxit? SUVarna kanske såg ut som 98.
Jo, jag tror att den var ganska SUVig då också. Men, nej, men den här nya, den är, alltså, den är extremt praktisk. Väldigt bra utrymmen. Och Honda har ju den här kluriga placeringen av bränsletanken. Det ligger ju under framsätet. Så alltså, i baksätet så man är ju nästan nere på marknivå om man sätter sig på golvet i baksätet. Och man kan sätta sig på golvet för att man kan fälla upp sitt dynan i baksätet upp mot ryggstödet.
Tänk biostol då.
Biostol, så kallar man det också. Och då kan du alltså plocka in krukväxter, redaktionschefer, Servin Vega högtalare.
Har vi lagt ut bilden som du skickade på oss när du sitter på golvet i HRV?
Jag tror det, men vi kan lägga ut den igen, Andreas.
Ja, det finns i direktrapporten.
Men... Och jag ser ut som en liten timid liten blomma när jag sitter där bak. Och då, man ser verkligen inte att det är dryga 100 pannor och 1,80 liksom. Det är spännande.
Ja, precis. Och skjutsa krukväxter, jag vet inte, återigen det här målgrupps... anpassningen.
Ja, men, du, ja. Jag sa ju krukväxter eller Servin Vega högtalare.
Ja, just det. Ja, just. Men förutom att ha en förnämlig sitthöjd och en flexibel kupé, vad gjorde den för intryck annars?
Ja, men det var spännande också för att den var väldigt den gjorde väldigt skilda intryck. Vi fick köra den då dels med Hondas lilla 1,6 liters dieselmotor, 130 hästar, pigg och glad diesel. Mm. Tät sexstegad låda.
Den får inte den här nyväxlade som finns i CRV:n.
Nej, det här var en sexstegad manuell låda. Mm. Tajt och fin, nästan lite Miata-känsla skulle jag säga. Och den gick väldigt trevligt.
Mm. Förlåt, Miata-känslan hittar du bara i växellådan här.
I växellådan, ja. Fast även styrningen var väldigt fin. Tajt och fin kändes väldigt bra. Och sen så fick vi köra den med 1,5 liters trött bensinmotor och CVT-låda. Och det var då på en passage med ganska branta bergsvägar. Och jag skämdes när jag höll på att få upp för där. För folk vid sidan av vägen vände sig om och stirrade på mig när jag kom blåsande upp. För det lät som jag körde på ettan i 80 knop.
Vad är en CVT-låda då?
Steglös växellåda, det vill säga att för att få dragkraft så växlar den ner själv automatiskt. Mm. Okay. Så den låter motorn varva väldigt högt, och på väg upp för berget så lät jag... Inte så sexigt. Nej.
Men förlåt, jag tror den niostegade lådan som jag babblar om, det är ju förstås automaten som jag tänkte på, som finns till HRV, eller CRV, förlåt. Men HRV kommer alltså med någon form av steglös låda istället.
Bara på bensinan, ingen kombination med diesel och automat, vilket ju är tråkigt.
Mm. All right. Niklas, du nämnde första generationen HRV som kom där sent 90-tal någon gång.
Mm.
Lite grann någon slags pionjär här i crossover-trakterna vad gäller bilmodeller, men du hade någon anekdot om den?
Jag kommer att jag läste en artikel om en kille som hade satt i system och inte betala P-avgifter in i Stockholm. Han hade satt, den hade ju såna här uppdragna bakljus som gick hela vägen upp till taket, som 850 hade. Den hade ju verkligen tydliga drag av Volvo.
Ja, just.
Och då var det en kille som hade bytt ut alla Honda-emblem på hela bilen, och så hade han satt dit Volvo-emblem. Och då när parkeringsvakterna kom dit så skrev de i sin lilla rapport att det var en Volvo, fast det stämde inte överens med registreringsnumret. Och då behövde han aldrig betala P-böter.
Jag tror att den manövern blir svår att göra på nya HRV. Ja, det kanske var en minuspost. Alltså.
Ja. Den här bilen nu, vet vi när den kommer till Sverige?
September, pris från 179,9 för bensinmotorn. 25 000 i påslag för diesel. Det är blodigt, men man får hacka i sig det tycker jag, för att det är diesel man ska ha.
Qashqai är väl en direkt konkurrent till den där då? Ja. Den har ju också ett hysteriskt påslag för diesel.
De ligger ganska nära varandra prismässigt. Qashqai är lite större på utsidan men lite trängre inuti.
Det är så, så jag tänkte att den skulle kunna vara rimligare än.
Ja, nej, Honda har lyckats trolla med centimetrarna där. Så att, okay. Men det blir intressant att jämföra de två.
Det kommer ju en ny Hyundai nu framöver, en Tucson heter den. Det är också ett gammalt modellnamn som kommer tillbaka nu. En bil som heter iX35 förut. Men Tucson är ju en helt ny, ska vara helt ny, och Mikael Schultz var nere och provkörde den här bilen i veckan precis. Är det också en konkurrent till HRV?
Nej, Tucson är CSU, för det är steg upp.
Okej, okay, den är lite större.
Ja, CRV.
All right. Ja, ni som är lite intresserade på att se en bild och lite fakta om den där, om Tucson, ni kanske gick in på vår hemsida www.vibilägare.se. Nu ska vi ta oss an en bilklass eller en typ av bilar som är vitt skilda från det vi har pratat om tidigare. Det handlar om, först ut i alla fall, den exklusiva sportbilen Mercedes AMG GT.
S.
GTS till och med. Niklas Kalle, du har känt lite grann på den här bilen.
Ja, precis. Jag fick möjlighet att köra den några dagar faktiskt. Det är en käftsmäll utav, utan like egentligen. En riktigt häftig bil.
Du beskrev den lite grann som en muskelbil.
Ja, den handlar väldigt, väldigt mycket om motor och effekt, tycker jag, den bilen. Sen är den ju väldigt hårt skruvad. Det är en ganska extrem bil. De ska gå ut och säga att de ska konkurrera med Porsche 911 Turbo och få folk därifrån. Men den är mycket skränigare än en 911 Turbo, tycker jag. Den här tar ju för sig verkligen på vägen. Det går inte att missa den.
Nu, om vi ska försöka placera den här bilen någonstans. Du sa Porsche 911. Är det någonstans där man vill hålla sig? Eller?
Ja, 911 Turbo S är det väl. Det ska ju fortfarande vara en Gran Turismo och åka fort ner på kontinenten och bara uppleva grejer så mysigt. Men det är ingen långfärdsbil. Det tycker jag inte att det är.
Nej, jag har bara rullat några få meter i den här och kan väl kanske vara beredd att hålla med där också. Men du sa att det handlar mycket om motor. Vad är det för motor i en sån här bil?
Det är en 4 liters V8 med dubbla turboaggregat som ligger mellan cylinderbankarna. Det var BMW som var först med att lägga dem där, tror jag. Och får väldigt snabb respons på gasen då. Och det
är inte väldigt högbyggd då? Eller?
Det är små turbaggat, lättdrivna saker som ligger precis emellan. Så det bygger ju nästan ingenting på höjden. Den här är ju jättelåg, den bilen, verkligen.
Och den ser ut som en cigarrbåt, heter de här speedboats, lite grann i profilen.
Cigarett.
Ja. Sån här lång motorhuv och en liten kapel.
Ja, lite så.
Jag funderar, alltså, kunde du med värdighet åka genom stan i den bilen, Niklas?
Nej, men jag är vilken svår fråga. Nej, jag har lite svårt för att identifiera mig med biltypen. Jag tycker att den låter lite för mycket. Du kan ju ställa ner det där, alltså, så att du minskar avgasljud och allting. Men ställer du upp den i det läget där du vill ha den för att verkligen köra med den, då skränar det ju på ganska bra.
Och den ser väldigt extrem ut.
Ja, det gör den, absolut.
Folk tittar på,
absolut. Jag åkte till Mekonomen för att köpa på vägen hem en gång.
Köpa doftgranar.
Ja, precis. Nej, inte riktigt. Tärningar. Nej, jag köpte motorolja till min privata bil. Och då stannade hela butiken upp. Är det din bil och sådär? Nej, jag provar den bara och så vidare. Men den drar ju till sig uppmärksamhet. Det är helt sjukt.
Det känns ju lite konstigt, för i min värld så är ju Mercedes lite grann den här gentlemannabilen, där man lite sobert kan glida in bara. Det är en grå metallic silverbil liksom som...
Ja, i min värld är det också så. Och det är det jag tycker att de har tappat lite grann med GTS, faktiskt. Jag tycker att den är lite för skränig. Den tar för sig lite för mycket. Den lite för stort ego kanske.
Men
det är en fantastisk bil.
Precis. Ja, men vad är det som är så fantastiskt med den? Vad har den för tjänster?
Den är ju snabb så in i bänken, och det är en fantastisk styrning i den. Den där har ju ett hydrauliskt serv, och det är en liten knäpp på näsan till Porsche som gick över till elektriskt. Så det är, alltså, styrningen är helt fantastisk. Hela framvagnen kommer från Mercedes SLS, Måsving i Märsan. Och det går inte att klaga på den. Och inredningen är också helt otrolig. Det är jättefin kvalitet och en fantastisk design, verkligen. Man kan inte titta sig mätt på den. Sen är den lite tekniskt mästerverk. Den kan justera allting från fästen till växellåda till motor. Om du kör den i värsta läget, och så ändrar den kambervinklar fram för att få den att styra in bättre och så vidare.
Det är alltså hjulvinklarna på framhjulen.
Ja, precis.
Camber, vilken vinkel är det?
Det är den du ser om hjulet lutar inåt innanför skärmarna.
Just det. Ja.
Så den är jättehäftig verkligen.
Men där. Beskriv känslan, hur är den att köra?
Ja, det är lite frustrerande när man sitter. Nu kommer jag ju vara superärlig, men när man kör en sån här bil så känner man att bilen är så fruktansvärt mycket bättre än vad man själv är. Och för att köra en sån här bil när den verkligen kommer till sin rätt så måste du ut på en bana egentligen. För den är så snabb så att det finns ju inte en möjlighet att du kan nyttja ens en bråkdel av dess fulla potential ute på allmän väg. Men att köra den, det sprutar ju superbilsintryck i ansiktet på den när du kör den. Det är nästan så att du blir trött när du kommer hem, för att det är en sån upplevelse.
Vad är det då man känner? Är det accelerationen? Det är ju sånt,
ja, dels det, allting. Bilen kommunicerar ju med dig på ett sätt som man inte är van vid. Om man sätter sig i en Avensis till exempel, där tar det ju en vecka innan man förstår bilens kvaliteter. Varför att den funkar i vardagen och så vidare. Här så får du ju allting på dig direkt. Så fort du kommer ut så är det ju, ja, det blir väldigt mycket intryck helt enkelt. Och det känns ju, ja, 510 hästar, pang, det drar ju iväg. Det är klart det känns.
Vad har den för acceleration? Om vi ska rabbla lite siffror nu. Kommer
jag vet inte vad den kan ligga. Jag har inte det i huvudet faktiskt. Vad kan den ligga på? Strax under 4 sekunder skulle jag tro. Till 100. Och det fortsätter ju bara dra. Den har en toppfart på 310 km i timmen.
Det räcker ju till att bli över. Men är det här en frontmotorbil i det här sportbilssegmentet? Hur är den med?
Den har ju transaxeln. Den har växellådan bak den här. Och den är ju också väldigt, väldigt, väldigt snabb lådan i den där. SLS:en föregångaren fick lite kritik för att den är en ganska långsam låda. Den här lådan är ju en omarbetad växellåda från SLS. Och där har de rättat till allting verkligen.
Men du var lite kritisk också, Niklas, när du gick runt och började titta på karosspassningar och sånt där.
Ja, den här bilen, ingångspriset på den här är 1 343 000 kronor. Och då tycker jag att man har all rätt i världen att vara kritisk. Eller det har man väl alltid egentligen. Men det var invändigt i bilen. När jag tittade på bagageutrymmet så var det väldiga gliper, ojämna gliper mellan mattor och där infästningar till plasten bak vid bakstammen och sådär. Men när jag frågade Mercedes där så förklarade de det med att det var en förseriebil som hade gått väldigt, väldigt hårt på banan. Men så ska det ju inte se ut i en sån där bil. Det tycker jag absolut inte.
Nej, det är ju underligt tycker jag att man ens skulle släppa iväg en bil med sådana brister till pressen. Liksom,
absolut, definitivt. Den ska ju verkligen vara topp när den går ut. Ju. Mm. Men det ska ju vara en bil som representerar hur bilarna ser ut när man hämtar dem. Annars är det väldigt svårt för oss att gissa.
Eller hur? Ja, okej. Okay. Så det här är en Mercedes som är lite kaxigare än vad man kanske kunde vänta sig från det här.
Smäller och dånar och lever om.
Ja. Och till sist om vi ska ställa dig mot väggen, om du har Porsche 911 Turbo S, heter den Turbo.
Ja, den finns ju både som S och inte S.
Ja. Då, ja. Och så har du AMG GT S bredvid. Vilken tar du för helgen?
Jag åker hem i Porsche.
Då ska vi ta oss an en annan sportbil som hittade ner i redaktionsgaraget för inte allt för länge sedan. Och det är en japansk sådan. En lite folkligare variant för den som tycker om att svänga och kanske spendera en dag på banan. Det är Nissan 370Z Nismo. Tommy, du har spenderat längst tid i den här bilen och har försökt plita ihop en provkörning på den. Vad är det här för en kära?
Ja, första tanken när jag kom ner och satt mig i garaget och skulle köra iväg med den tänkte jag, har jag klivit in i fel bil och hamnat i redaktionens Nissan Navara?
Nej!
Det här är en bil som...
Nej, Tommy!
Vi kan ju säga det.
Interiören är extremt plastig, styrningen är extremt tung, kopplingen är tung, växellådan är tung.
Ja, men vår Nissan Navara, den var ju automat. Det kan inte jämföra kopplingen i alla fall. Det...
Ja, okej, jag kanske drog lite grann där då. Men grejen är att den första intrycket, den kändes tung och seg och trög. Det är en 3,6 liters sugmotor V6. Du måste upp så du tänder den där röda lampan nästan på varvräknaren innan det händer så mycket. I garaget gjorde jag inte det. I alla fall inte första gången. Så att... Nej, men... Och det är liksom... När man släpper upp kopplingen så är det väldigt svårt att få en smidig start. Det liksom skuttar till när du kommer igång och rullar. Och det känns som det är stora spel överallt. Liksom.
Ja, men det är superläckert, det här ljudet du får fram. Det här metalliska, det är lite som i GTR. Det klonkar lite. Och...
Låter det inte så i Navara också?
Nej!
Niklas, du ska få gå igång snart. Vi ska bara försöka få... Innan vi går vidare också. Ja. Den här Nissan Navara som återkommer, det är en gammal redaktionsbil som jag har haft.
Precis.
Om någonting är dåligt så jämförs det ofta med den här.
Nej, men jag menar inte att det bara att det var dåligt, utan det var bara en beskrivning, inte så mycket värdering.
Det var
så det kändes. Och sen så levde jag med den här Nissan 370Z Nismo ett tag, och saker började falla på plats. Och ju fortare jag körde, desto mer föll de på plats. Nu har vi ju hastighetsbegränsningar i det här landet, så att de kanske inte hann falla riktigt på plats så som de skulle kunna gjort om jag hade kunnat köra 160 eller 180 eller 240. Eller. Den behöver fart, och den behöver utrymme, och den behöver plats att leka, den där bilen, ska jag säga.
Okej, vi pratade lite grann om Mazda MX-5 för två avsnitt sedan, en bil som du körde. Och den gick du igång på för att den var så rolig även i lägre farten. Men den här Nissan 370Z Nismo, den behöver ha lite
fart. Ja, de är väsensskilda verkligen, för lilla Mazdan är otroligt lättkörd. Och allting går lätt och allting är smidigt. Nissan är tuff och tung och kräver bestämda tag.
Men lite bråkig.
Ja, bråkig. Mm. Ja,
ja.
Men ja, Niklas, du har kört också lite grann, och du har mycket mer erfarenhet än jag av sådana bilar. Vad tyckte du?
Men jag tycker den är superläcker, just för vad den är. Och jag håller inte med dig om att den är jätteplastig. Och jag skulle aldrig vilja likna den med Navaran. Absolut inte. Jag tycker den är snygg inuti. Jag gillar Nissans. De har ganska enkelt och okonstlade knappar och inredning och allting. Det sitter där det ska och det funkar. Liksom. Det är ingen sminkad gris det där, utan de håller tillbaka det. De försöker inte göra någonting som de inte lyckas med, utan de... Ja, men de håller sig på en rimlig nivå. Jag tycker den är supertuff. Mm. Men den där tilltalar ju en yngre målgrupp. Det tror jag definitivt att den gör. Vi lade ut en bild på den på Instagram, och där gick ju folk lös verkligen. Och det kanske säger en del.
Andreas, du är ju lite yngre. Du körde den.
Ja,
vad tänker du?
Precis. Jo, första intrycket var ju detsamma som du hade lite grann då. För jag kände ju hur kärv den var liksom, i styrningen, i växellänkaget och... Man sitter ju lågt, och det är som sagt en stor bit i V6 i den, så att det är ingenting som man piper omkring runt de här pelarna nere i vårt parkeringsgarage så där superenkelt första gången. Och som du sa, efter jag hade kommit av motorvägen, tog mig av på någon lite mindre landsväg, så upptäckte man det att man måste köra lite argt. Det är då den kommer till sig rätt. Man måste vara lite ilsk liksom. Distinkt på växlarna och gärna upp i varvtalsregistret. Liksom. Varvtalsmätaren sitter ju mitt i instrumentklustret på den här bilen, så att det är ju klockan 12 liksom, på varvmetanolen som gäller för att det ska hända
någonting. När den röda lampan tänds är det dags att växla.
Ja, men lite grann så. Sen så är den ju, har den en liten lustig motorkaraktär tycker jag, eftersom att den är... Jag tycker ändå att den är ganska stark i relativt tidigt i registret, så det går ju att åka och mysa där och växla. Liksom. Men då är den seg liksom. Det är inget direkt sportigt intryck där, utan det var först när man kom av vägen, motorvägen, lite mindre vägar och liksom verkligen plågade den lite grann, om man ska säga så. Men det var då den kom till sin rätt. Och annan grej med den här V6:an är det är ingen direkt skönsång, det är mest ett surr. Jag läste någon som jämförde det med en väldigt kraftfull cementblandare. Typ. Det var det. Det är lite elakt kanske, men det fränaste eller ballaste ljudupplevelsen i bilen tyckte jag nästan var transmissionsljudet.
Viner och klonka lite. Mm.
Det här Nismo är ju Nissans trimgren. Mm. Så att det här Nismo-utförandet är ju ganska extremt också, med rätt feta spoilers, men också skalstolar. Som kanske är jättebra när man kör på bana och racing och sådär, men det är ju inte så speciellt bekväma att sitta och köra upp till Söderhamn, kan jag berätta.
Nej, precis. Och jag kände faktiskt av det lite grann också. De skulle kunna varit lite bekvämare. Men Nismo 370Z Nismo, den fanns redan tidigare, 2013 tror jag. Och det här är en liten uppdaterad version av den bilen. Och den tidigare hade ju faktiskt till och med större vingar och hade till och med lite stummare fjädring och var lite bråkigare.
Så du menar att de har tonat ner den?
Ja, enligt vissa så ska det vara så i alla fall.
Och den är ju knappast lågmäld.
Nej. Nej, precis. Men otroligt rolig när man väl kommer upp där och kan varva lite mera och verkligen känna på hur chassit beter sig. Ja. Niklas, vad tyckte du om bilens egenskaper när den blir lite kurvigare?
Jag tycker den är jättefin. Jag tycker att det där, om man jämför med GTS:en, nu sitter de väl och gråter upp Mercedes, men jag tycker att den här bilen är mycket mer underhållande att köra, för den kan du ändå, du känner att den här går att hantera. Och det tycker jag är läckert. Det blir inte för mycket. Jag tycker att den är väldigt väl avstämd, den där lilla 370Z Nismo faktiskt. Finns det fler bilar, så att du tänkte på den här körden, som mellangasar själv, som är manuella? Kan ni komma på någon till?
Men det är det här sportläget, va? Som du mellangasar.
Ja. Ja. Jag kan inte komma på en enda bil som gör det.
Nej, kanske inte.
Vilket den inte hade behövt göra, för den har fantastiska pedaler.
Ja, men man vill ha det där ljudet liksom. Ja, jag kanske lät sur för det, för jag är inte det, för att jag tycker också att den är rolig.
Ja, du sa att den växte på
mig. Ja, den växte på mig. På slutet så kände jag nog att men jag kanske inte är så dum ändå det här. Mm. Men ja.
Och en annan parallell då till den här AMG GT då, de är ju ganska väsensskilda annars, men just AMG, det är ju Mercas trimutförande, eller det har varit en extern verkstad kan man säga.
Det började med en liten verkstad i Affalterbach heter det, va? Mm. Som Mercedes sedan köpte upp, tror jag. Det var väl två bröder eller någonting, tror jag. Mm. Som började skrämma liv i Mercedes här, när Mercedes själva inte klarade av det. Och sen så tog de in dem under sitt eget hus.
Mm, de knöt dem närmare.
Jag tror att det var så. Ungefär så är det.
Och det som Nissans Nismo-versioner av bilarna, de har ju funnits i Japan sedan långt tidigare. Men nu börjar man även trycka ut lite grann på global nivå. Och vi börjar få sådana här skojiga, trimmade japanska, eller lite tillfixade i alla fall, japanska bilar här. Men Tommy, om vi skulle jämföra den här bilen, eller vilka är de direkta konkurrenterna?
Ja, det är väl lite svårt. Jag skulle säga, det finns ju Porschar, Cayman och de här, men de är rätt mycket dyrare.
Det är så, de kostar mer.
Ja. Och sen så har vi då Mustang GT kanske. Den är fyrkits i och för sig rätt mycket större, men med Muller V8 och också rätt kul. Så att...
Hur ser det ut med Audi TT? Skulle det kunna vara någonting?
Ja, fast den är ju mycket mer förfinad och inte alls rå på det här sättet. Inte ens i TTS-versionen så är den rå, utan den är ju mycket mer vanlig bil så att säga, i känslan.
Mm. Du körde ju Audi TTS på racerbanan lite grann. Mm. Men hur... Alltså, 370Z Nismo, det är en bakhjulsdriven bil. Behöver man passa sig där så man inte hamnar i någon situation som man kanske inte reder ut själv?
Ja, då måste man gasa mycket mer än vad jag gör.
Det kändes säkert och lugnt hela vägen.
Det kändes säkert och lugnt hela vägen, ja.
Tommy, en annan fråga. Satt du bra i 370Z?
Nej, alltså...
Om du bortser från stolarna.
Ja, men, jag kände mig som jag satt framåtkurad liksom, över ratten. Men jag tänkte att det är så man sitter i skalstolar, eller?
Ja, de går ju och lutar ryggstöd på. Det kanske är med den här spaken
de som du inte gillar.
men jag blir jätteförvånad, för den har ju ingen... Ratten går inte att justera i längsled.
Nej.
Men jag hittade en jättefin körställning.
Mm. Du gillade ju pedalstället.
Ja, fantastiskt.
Men det är också sådana, om man verkligen är har lite race-erfarenhet, eller så, då kanske man...
Ja, kanske man lär sig uppskatta det. Ja. Försöker i alla fall. Tror att man uppskattar det, jag vet inte.
En grej som trilskades lite med den här bilen, den har ju extremt grunt bagageutrymme, så man får inte rum med mycket. Men för att få upp den här luckan så var man först tvungen att hitta själva öppningsknappen, som inte var helt enkelt lite. Jag tror att den sitter i underkant.
Eller den sitter överkant. Mitt i.
Nummerskyddshållaren.
Ja, precis. Och sen så för att, då poppar inte luckan upp helt. Den låser inte upp helt, utan man var tvungen att hålla in den här knappen samtidigt som man lyfter på luckan. Och vad lyfter man i då? Jo, den här påklistrade Nismo-vingen. Liksom. Hur många gånger vågar man rycka den där innan den?
Och kanske montera för tung ving så luckan inte går upp.
Det kan vara så.
Jag tror att det var justeringssak på vårt testexemplar.
Det kanske var en förseriebil också.
Nej, det var det inte. Men...
Då har det blivit dags att runda av den här veckans podcastavsnitt. Men innan vi gör det helt så kan jag tipsa om en provkörning som ligger uppe på vår webb, och det är alltså den bitigare storebrorsan till 370Z Nismo, och det är Nissan GT-R, en riktig superbil som Kalle Karlqvist har provkört.
Godzilla.
Ja, precis, ett monster. Den provkörningen finns ute i sin helhet alltså på vår webb, så surfa in där. Där kan ni även hitta en artikel om Ford Focus RS, den nya RS-versionen av Focus då, som har blivit fyrhjulsdriven. Och nu senast så släppte man nyheten då att de har skruvat upp hästkraftantalet lite grann, för det är ju en sån här prestandabil, och då gäller det ju verkligen att marknadsföra den som hästkraftstinn, och nu är det 350 hästar som gäller istället för 320 som innan. Och man går även ut och berättar att man har ett körläge som kallas för drift mode. Du ska trycka på en knapp alltså, så ska du få hjälp att bredsladda med den här bilen. Har ni hört talas om det här?
Ja, det gjorde. Jag blev mest besviken på att det gjorde fyrhjulsdriven. För den där var ju helt fantastisk som framhjulsdriven, föregångaren. Det är en av de roligaste bilar jag har kört. Jättesnäll och jag förstår inte. Drift mode.
Jag tycker det låter jättekul. Nu kanske jag äntligen kan lära mig att sladda också.
För det är det de säger, Fords där prestandaavdelningen som har fått till uppdrag och spetsa till den här fokusmodellen, att det här ska göra att den som kanske inte har den här körkunskapen riktigt att kunna åka på sladd, de ska kunna slå på läget, få hjälp och få en stabiliserad sladd som tar över. Det är alltså en dator då som analyserar signaler från en mängd olika sensorer. Det handlar om hastighet, det handlar om rattvinkel. Bilen känner även av hur mycket den roterar kring sin egen axel. Och sen så känner den av, om du inte är med och parerar, om du inte är med i förväg och liksom håller i ratten, då märker datorn det och tar över och rätar upp innan du lindar bilen kring en lyktstolpe. Eller
men hur många sådana här, har Ford tänkt igenom det här? Hur många sådana här bilar kommer gå på bredställ nu och folk kommer försöka köra på sladd överallt i stan? Det kan ju bli helt galet. Om man sätter sig i bilen och säger, det här klarar ju bilen av, jag står på bara, kör på.
Ja, eller så är det tvärtom. De hade gjort det annars utan de här elektroniska hängslarna som kunde hålla tillbaka.
Vi kommer nu att lägga ut en film på vår webb där Tom kör på bredställ genom garaget runt de här pelarna. Nej, det gör vi,
nej, nej. Det gör vi inte.
Tommy Kenblock Wahlström. Det är lite kul ändå att Ford kommer med sån här. Vi får väl se, det kanske är trafikfarligt rent utom. Visst har nya Mustangen ett elektroniskt läge för att göra burnouter?
Ja, det stämmer, alltså för att värma däcken så att du får riktigt snabba starter där på strippen när du ska köra.
Och då trycker du bara på en knapp så sköter bilen där åt
dig. Ja, då låser den framhjulen och så kan du burna loss.
Herregud.
Ja, men det är sånt som är viktigt, eller hur?
De här förarhjälpmedlen har liksom funnit ett helt nytt område.
Tänk dig sen då, när bilen blir självkörande, det kan du bestämma om du vill åka på sladd hela vägen till jobbet och avsluta resan med en burnout och sen går in och börjar arbeta. Ja, du inte gör något.
Det är framtiden. Ja, som sagt, det blir dags för oss att tacka för oss för den här veckan. Och den som vill ha mer bilnyheter surfar in på vibilägare.se. Och håll utkik i tidningshyllorna efter senaste numret som bör finnas där ute just nu. Ni kan läsa om ett grundligt test av Mazda CX-3, Suzuki Vitara och sen har vi även Jeep Renegade i det testet, förutom en massa annat spännande material. Ni hittar oss även på Twitter på @vibilagare. Det gäller även för Instagram, alltså @vibilagare. Vi säger tack och hej och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hej då! Kör försiktigt!